Om du verkligen vill det, viskade den lilla rösten. Hon hoppades att hon visat tog hennes röda kinder som ett tecken på hälsa. Hon önskade att hon vetat vad hennes drömmar betydde, om de nu betydde någonting. Elaine gäspade när hon klev upp på trappan utanför ett hus så att hon kunde se ut över folkmyllret. Det fanns inga soldater i Chalider idag, men både gatorna och fönstren var fulla av människor som i tyst, spänd förväntan tittade på lilla tornet. Det enda som hördes var trampande fötter och då någon som hostade av det yrande vägdammet. Trots morgonhettan rörde sig människorna knappt annat än när de fläktade sig med hattar eller solfjädrar. Lin stod mellan två hus, intill en reslig man med hårda drag som Elaine aldrig hade sett förut. Mycket nära intill honom. Säkerligen en av Lins agenter. Eishedenas kunskapare var för det mesta kvinnor, men Lin tycktes endast ha män i sin tjänst. Hon brukade hålla dem i skymundan, men två gånger hade Elaine sett henne klappa en obekant kind och le upp mot ett par främmande ögon. Hon hade ingen aning om hur Lin bar sig åt. Om Elaine skulle försöka sig på något av hennes domani-knep var hon övertygad om att mannen i fråga skulle tro att hon lovade betydligt mer än hon hade för avsikt att gå med på. Men efter att ha fått en klapp och ett leende från Lin traskade männen alltid iväg lika nöjda som om hon gett dem en kista full med guld. På ett annat ställe i vimlet såg Elaine Bichit som klok nog hade hållit sig undan från henne denna morgon. För en gång skull syntes den där förfärliga Arena inte till. Natten hade varit minst sagt hektisk och Elaine hade inte kommit i säng förrän ett grått ljus redan börjat sprida sig över himlen. I själva verket skulle hon inte ha gått och lagt sig alls om inte Bridget sagt till Ashmanai att Elaine såg ostadig ut. Egentligen handlade det förstås inte alls om hur hon såg ut. Bandet till en väktare löpte åt båda håll och om hon nu hade varit lite trött. Det hade funnits mycket arbete att utföra och hon kunde fortfarande leda kraften starkare än hälften av Eishedena i Salidar. Genom bandet kunde hon förnimma att Bridget inte hade sovit än. Inte hon inte. Elaine hade blivit skickad i säng som en novis medan Bridget fick bära sårade och röja undan spillror hela natten. Hon tittade efter Lin igen. Nu var hon ensam och klämde sig in bland människorna för att hitta någon bra plats att titta från. Den reslige mannen syntes inte längre till. En gäspande, surögd ninny klev upp bredvid Elaine efter att ha blängt på en timmerman i skinnväst som annars skulle ha hunnit före henne. Nu muttrade han bara för sig själv och försvann in i mängden. Elaine önskade att ninny kunde låta bli det där. Gäspningen, inte blicken. Hennes egna käkar knakade i en lika stor gäspning innan hon hann hindrade. Bridget kunde kanske ursäktas, kanske lite grann, men inte Ninive. Theodrin kunde omöjligen vänta sig att hon skulle hålla sig vaken efter denna natt och Elaine hade hört Anaya säga åt henne att gå och lägga sig. Men när Elaine kom till rummet hade Ninive likväl suttit och balanserat på pallen, trots dess nu skeva ben. Med jämna mellanrum hade hennes haka sjunkit mot bröstet, men hon ryckte upp sig igen och muttrade att hon minsann skulle visa Theodrin, visa allihop. Genom Adamens armband kände Elaine rädsla, men också någonting som kunde vara förnöjelse. Mogedin hade tillbringat natten gömd under sin säng, oskad och, eftersom hon gömt sig så väl, utan att behöva hjälpa till det minsta med röjningsarbetet. Hon hade till och med sovit ordentligt när väl tumultet lagt sig. Det verkade som om det gamla talesättet om den svartes egen tur stämde ibland. Ninny började gäspa igen och Elaine vände hastigt bort blicken men fick ändå sätta handen mot munnen i ett inte särskilt framgångsrikt försök att slippa härma henne. De trampande fötterna och hostningarna började låta otåliga. Företrädarna var fortfarande i lilla tornet tillsammans med Tarna men den röda systerns skimmel stod redan på gatan framför det forna värdshuset. Och ett dussin väktare stod och höll i sina springares grimmor, klädda i färgskiftande mantlar som gjorde det obehagligt att titta på dem. De utgjorde en hederseskort som skulle följa Tarna de första milen på vägen tillbaka till Tarvalon. Folket väntade på mer än att tornets sändebud skulle fara, men de flesta såg lika utschasade ut som Ninive. Man kunde tro att hon var... Ninive gapade stort bakom handen. Åh, blod och aska, muttrade Elaine, eller snarare försökte. Allt efter å blev bara en kväkning, dämpad av näven som hon satte för munnen. Lini sa att sådana uttryck var ett tecken på tröghet och klent förstånd, för att sedan tvätta munnen med tvål på en. Men ibland fanns det inget annat sätt att sammanfatta vad man kände i några få ord. Hon tänkte säga mer, men hann inte. Varför ställer de inte till med parad åt henne, morrade Ninni. Jag kan inte begripa varför de ska fjäska för kvinnan på det här viset. Och så gäspade hon igen. Igen. För att hon är en ACD, sömtuta, sa Joanne och ställde sig hos dem på trappan. Två sömtutor, tillade hon efter en blick på Elaine. Ni sväljer snart varsin mört om ni fortsätter så där. Elaine knep igen munnen och gav kvinnan sin kyligaste blick. Som vanligt gled den av Joanne som vatten av en glaserad takpanna. Tarna är en ACD, mina töser, fortsatte Joanne medan hon blickade bort mot de väntande hästarna. Eller kanske på den rentvättade vagn som dragits fram framför byggnaden. En ACD är en ACD och den saken finns det ingenting som förändrar. Ninive gav henne en blick hon inte såg. Elaine var glad att Ninive inte sa någonting eftersom det uppenbara svaret skulle ha varit sårande. Hur ser det ut efter natten? Joanne svarade utan att vända bort blicken från platsen där Tarna skulle komma ut. 7 döda här i byn, nästan 100 i soldatlägren. Fullt med svärd och yxor överallt och ingen som kunde hålla dem nere med kraften. Flera systrar är där ute nu och hela de överlevande. Och först Gareth, frågade Elaine med viss oro. Visserligen uppträdde mannen kyligt mot henne, men när hon en gång i tiden var barn hade han alltid haft ett varmt leende och hårda karameller åt henne. Joanne fnös så ljudligt att folk vände sig om för att titta. Ja, så den, sa hon. En lejonfisk skulle bryta tänderna av sig om den bet karn. Du verkar vara på ett strålande humör, sa Ninni. Har du slutligen fått reda på tornets budskap? Gareth Bryan har kanske friat till dig. Eller är det någon som dött och låtit dig ärva? Elaine försökte låta bli att se på Ninni. Blotta ljudet av en gäspning fick det att knaka i käkarna på henne. Joanne gav Ninni en hård blick. Men för en gång skull svarade Ninni med samma mynt, om än med något rödare ögon. Om du har fått veta någonting, inflikade Elaine innan de hann stirra omkull varandra, så tala om det för oss. En kvinna som falskeligen utger sig för att vara ACD, mumlade Joanne som om hon bara tänkte högt, har tvivelsutan satt sig i en kittel med kokande vatten upp till hakan. Men om hon har påstått sig tillhöra någon särskild Aya, så har denna Aya förtur att tillrättavisa henne. Har Mirelle någon gång berättat om kvinnan som hon ertappade med att påstå sig vara en grön syster i Shashin? Det var en före detta novis som inte klarat provet för att bli antagen. Vi henne berätta den historien någon gång när hon har en timme eller två till övers. Den tar så lång tid att berätta. Den arma flickan önskade förmodligen att hon blivit släkt innan Mirelle var klar med henne. Släkt och halshuggen. Av någon anledning hade hotet lika lite verkan på Ninni som blicken haft, och ingen av dem så mycket som rös. Kanske var de helt enkelt för trötta båda två. Säg vad du vet, sa Elaine med låg röst. Annars ska jag lära dig att sitta rakt nästa gång vi är ensamma, så kan du få springa och gnälla för Sheriam om du vill. Joannes ögon smalnade och Elaine pep plötsligt till och tog sig för höften. Joanne drog tillbaka handen som hon knipit henne med utan att försöka dölja någonting. Jag tycker inte om hot, flicka. Du vet lika väl som jag vad Elida sa. Du såg det innan någon här gjorde det. Kom tillbaka, allt är förlåtet, sa Ninni vantroget. Mer eller mindre. Med ett helt lass strunt om att tornet mer än någonsin förut måste vara enat. Och så en lömsk formulering om att ingen har någonting att frukta utom de som verkligen har uppträtt upproriskt. Ljuset vet vad det ska betyda. Jag vet det då inte. Varför håller de det hemligt? Frågade Elaine uppfordrande. De kan ändå inte tro att någon ska gå tillbaka till Elida. Det enda de behöver göra är att plocka fram Logan. Joanne sa ingenting, utan betraktade bara de väntande väktarna med rynkade ögonbryn. Jag begriper fortfarande inte varför de ber om mer tid, muttrade Ninive. De vet vad de måste göra. Joanne sa ingenting, men Ninives ögonbryn höjdes. Du visste inte deras svar. Nu gör jag det, sa Joanne avhugget och muttrade någonting ohörbart om knäsvaga idioter. Elaine höll tyst med. Plötsligt öppnades det gamla värdshusets ytterdörr. Ett halvdussin företrädare steg ut i sina fransprydda sjalar, en från varje aja. Sen kom Tarna, följd av resten. Om åskådaren hade väntat sig något slags ceremoni blev de bittert besvikna. Tarna satt upp på hästen, lät blicken glida över företrädarna, kastade en outgrundlig blick på folkhopen och manade sedan vallaken till skritt. Eskorten av väktare slöt sig kring henne och följde med. Åskådarhopen delade sig framför dem med ett nyfiket surr som av en stor bisvärm. Mumlet pågick tills Tarna försvunnit ur sikte, ut ur byn, då Romanda klättrade upp på kärran och med en mjuk rörelse drog sin guldfransade sjal på plats. Då blev det dödstyst. Enligt traditionen var det den äldsta representanten som tillkännagav vad salen hade att meddela. Romanda rörde sig naturligtvis inte som en gammal kvinna och hennes ansikte var lika tidlöst som någon annans. Men hos en HD vittnade även ett fåtal grå hårstrån om betydande ålder. Och den knut hon hade samlad i nacken var ljust grå utan spår av någon mörkare färg. Elaine undrade hur gammal hon var, men att fråga om en ACDs ålder var bland det ohövligaste man kunde ta sig för. Romanda vävde några enkla flöden av luft för att få rösten att bära, och när den nådde Elaine var det som om hon stått ansikte mot ansikte med kvinnan. Många av er har varit oroliga under de gångna dagarna, men det har varit utan skäl. Om inte Tarna Shede hade kommit till oss skulle vi själva ha skickat sändebud till Vita tornet. Det kan trots allt knappast påstås att vi gömmer oss här. Hon gjorde en konstpaus som för att ge åskådarna tid att skratta. Men de bara stirrade på henne och hon rättade till sjalen igen. Vårt mål har inte ändrats. Vi söker sanning och rättvisa. Söker göra det som är rätt. Rätt för vem, muttrade Ninive. Och detta ska vi fortsätta med. Fortsätt med era sysslor som ni har gjort hittills och var trygga i förvissningen att ni förblir skyddade under våra händer både nu och när vi har återfått våra rättmätiga platser i Vita tornet, så som säkert kommer att ske. Ljuset skine över er alla. Ljuset skine över er alla. När Romanda klev ned steg mumlet igen och människorna började sakta röra sig åt olika håll. Joannes ansikte kunde ha varit hugget i sten och hennes läppar var så hårt sammanpressade att de vitnade. Elaine ville ställa frågor men Ninive hoppade ner från trappan och började tränga sig fram mot stenbyggnaden. Elaine följde snabbt efter. Samma natt hade Ninni varit beredd att helt tanklöst avslöja vad de hade funnit i drömmen. Men om de skulle kunna påverka salen måste de lägga fram det omsorgsfullt. Och det verkade sannoliken som om de behövde påverkas. Romandas tillkännagivande hade varit en vagnslast full med ingenting alls. Det hade sannligen upprört Joanne. Elaine klämde sig mellan två kraftiga karar som blängde efter Ninivs rygg. Hon klev minsann på folks tår för att komma förbi, men tittade sedan bakåt och fick se hur Joanne betraktade henne och Ninive. Bara ett ögonblick. Så snart kvinnan insåg att Elaine sett henne låtsades hon få syn på någon i vimlet och hoppade ner som för att söka sig dit. Elaine skyndade vidare med bekymrad min. Var Joanne upprörd eller ej? Hur mycket av hennes irritation och okunnighet var bara spelad? Ninives tankar på att fly till Camelin. Elaine var inte säker på att hon gett upp dem än, var en av dumheterna. Men hon såg själv fram emot att fara till Ibordar och äntligen göra lite verklig nytta. Alla dessa hemligheter och misstankar var som en klåda där hon inte kom åt att klia. Måtte nu bara inte Ninive trampa i klaveret. Hon kom ifatt Ninive just som denna fick tag på Sharia, inte långt från vagnen där Romande hade stått och talat. Morvrin var också där, liksom Kalinaya, alla tre i sina sjalar. Alla i Shedir bar sjal denna morgon. Kalinayas kortklippta hår, friserat till en hetta av mörka lockar, var det enda spåret av deras missöde i Tel Aaron Riord. Vi behöver tala med er i en rum, sa Ninive till Sharia. Elaine suckade. Det var inte den bästa början man kunde tänka sig, men inte den värsta heller. Sharia mönstrade de båda, sneglade sedan på Morvrin och Kalinaya och sa: för all del, in. När de vände sig mot huset befann sig Romanda mellan dem och dörren. Den mörkögda kvinnan såg bra ut på ett handfast vis och hennes guldfransade sjal var fullbroderad med blommor och vinrankor, utom där Tarvalons låga var sydd i vitt mellan hennes skuldror. Hon tog ingen notis om Ninive, men mot Elaine log hon varmt, ett leende av det slag som Elaine kommit att frukta från Aes Sedir. Sharyam, Kalinaya och Morvrin betraktade hon emellertid med en helt annan min. Hon stirrade på dem med stel, uttryckslös blick tills de neglätt och mumlade: om ni tillåter, företrädare. Inte förrän då steg hon åt sidan, och det med en ljudlig fnysning. Folk i allmänhet märkte förstås ingenting, men Elaine hade snappat upp en del om Sharyam och hennes klick bland de andra ACD-erna. Vissa trodde att de bara såg till de vardagliga angelägenheterna i källor där och lämnade salen fri att ägna sig åt allvarligare ting. Andra visste att de hade visst inflytande hos salen, men hur stort berodde på vem som talade. Romanda var en av dem som ansåg att det var på tok för stort, och det värsta var att gruppen innehöll två blå systrar och ingen gul. Elaine kände hennes blick på sig när hon följde de andra in. Sharyam ledde dem till ett av de enskilda rummen precis innanför det före detta skänkrummet. Väggarna var klädda med maskäten träpanel och vid en av väggarna stod ett pappersbemängt bord. Hon höjde ögonbrynen när Ninni bad henne att skydda dem mot avlyssning. Men hon vävde skyddsformen runt insidan av rummet utan att säga någonting. Elaine kom ihåg Ninives lilla utflykt och såg till att bägge fönstren var ordentligt stängda. Jag väntar mig ingenting mindre än nyheten att Rand Althor är på väg hit, sa Morvrin torrt. De båda andra ACD-erna bytte en hastig blick. Elaine fick kväva sin indignation. De trodde verkligen att hon och Ninive undanhöll de hemligheter om Rand. De och deras hemligheter. Den kan vi inte ge er, sa Ninive. Men däremot någonting som på sitt sätt är viktigare. Och så berättade hon hela historien om besöket i Ibordar och hur de hittat skålen som var en Tear and Greel. Inte i rätt ordning och utan att nämna tornet, men alla de viktiga delarna var med. Är ni säkra på att denna skål är en Tear and Greel? Frågade Sharyam när Ninive var färdig. Och den kan påverka vädret. Ja, äger det, var Elaines enkla svar. Enkelt var bäst till att börja med. Morrin grymtade till. Den kvinnan tvivlade på allting. Sheriam nickade och rättade till sin sjal. Då har ni gjort ett gott arbete. Vi ska skicka ett brev till Mary Lill. Mary Lill Sandevin var den grå syster som blivit utsänd för att övertyga drottningen i Ibordar om att hon skulle stödja Sally där. Ni får ge oss alla detaljer. Hon kommer aldrig att hitta den, utbrast Ninive innan Elaine hann öppna munnen. Men det kan jag och Elaine. Isidena betraktade henne med kall blick. Det skulle antagligen vara omöjligt för henne, skyndade sig Elaine att inflika. Vi såg var skålen är, och det kommer att bli svårt för oss, men vi vet åtminstone vad vi såg. Att beskriva det i ett brev blir aldrig samma sak. Ibordar är ingen lämplig plats för antagna, sa Karinaja kyligt. Morrins ton var något vänligare, om än ganska burdus. Vi måste alla göra vad vi kan göra bäst, barn. Tror du att Edesina och Afara och Gusin vill fara till Terraborn? Vad kan de göra för att bringa ordning i ett så oroligt rike? Men vi måste försöka, så de for. Kiruna och Bera befinner sig förmodligen uppe i världsryggen vid det här laget, på väg för att söka efter Rand Althor i Aleöknen, därför att vi trodde, bara trodde att han kanske fanns där när vi sände dem dit. Att vi hade rätt gör inte deras resa mindre ganglös nu när han har begett sig därifrån. Vi gör alla vad vi kan och vad vi måste. Ni bägge är antagna. Antagna ränner inte iväg vare sig till Ibordar eller någon annanstans. Vad ni båda kan och måste göra är att stanna kvar här och studera. Om ni vore fullvärdiga systrar skulle jag ändå tycka att ni skulle vara kvar. Ingen har gjort sådana upptäckter som ni. Så många och på så kort tid, på 100 år. Eftersom Ninive var Ninive ignorerade hon allting som hon inte ville höra och riktade in sig på Kalinaja. Vi har klarat oss utmärkt på egen hand förut, tack. Jag betvivlar att Ibordar kan vara lika illa som Tanshiko. Elaine trodde inte att hennes vän var medveten om det järngrepp hon hade om sin fläta. Skulle Ninive någonsin lära sig att vanlig enkel hövlighet ibland firade stora triumfer där ärlighet gick bet? Jag förstår er omtanke, ACD, sa Elaine. Men hur oförsynt det än må låta så är jag bättre skickad att känna igen en Tear and Greel än någon annan i Salidar. Och Ninive och jag vet bättre var vi ska leta än vi någonsin skulle kunna beskriva i skrift. Om ni skickar oss till Mary Lill Shede är jag säker på att vi under hennes vägledning strax skulle hitta den. Resan till Ibordar skulle ta några dagar med flodbåt, hemresan lika så. Och så ett par dagar till i Ibordar under Mary Lill Shedes överinseende. Hon fick anstränga sig för att inte dra djupt efter andan. Under tiden skulle ni kunna skicka ett meddelande till någon av Shuans kunskapare i Camelin, så att det finns där när Mirana ser det och beskickningen anländer dit. Varför i ljusets namn skulle vi göra det, brummade Morrin. Jag trodde att Ninive hade sagt det, ACD. Jag är inte helt säker, men jag tror att det också behövs en man som leder kraften för att skålen ska fungera. Detta gav naturligtvis upphov till en viss uppståndelse. Kalinaja flämtade till. Morrin muttrade för sig själv och Sheriam stod faktiskt och gapade. Det gjorde Ninive också, men bara ett ögonblick. Och Elaine var övertygad om att hon skyllde över det innan någon av de andra märkte någonting. De var alldeles för överrumplade för att se mycket överhuvudtaget. Saken var att det helt enkelt var en lögn. Enkelt var nyckelordet. Det ansågs att de främsta storverken under sagornas ålder hade utförts av män och kvinnor som ledde kraften tillsammans, förmodligen sammanlänkade. Det var mycket troligt att det fanns Tear and Greeler som behövde en mans medverkan för att fungera. Och om inte hon ensam kunde få skålen att fungera så fanns det ingen annan i Salidar som kunde det heller, utom möjligen Ninive. Även om det krävdes att Rand var med kunde de inte gå miste om möjligheten att göra någonting åt vädret. Och när Elaine väl upptäckte att det räckte med en grupp länkade kvinnor skulle ACD:erna i Salidar redan vara så hårt knutna till Rand att de inte kunde ta sig loss igen. Det må vara som det vill med det, sa Sharia, men det ändrar inte det faktum att ni båda är antagna. Det har förekommit en del prat om er båda. Prat, fräste Ninive. Det är allt ni åstadkommer, både ni och salen. Prat. Elaine och jag kan hitta denna Cheer and Grill, men ni sitter hellre här och kacklar som en skock värphönor. Orden snubblade fram över varandra ur hennes mun. Hon höll så hårt om flätan att Elaine var halvt beredd på att den skulle lossna. Ni sitter här och hoppas att Thom och Julian och de andra ska komma tillbaka och säga att vitrockarna inte är redo att störta över oss som ett rasande hus, när de i själva verket kan komma tillbaka med dem i hälarna. Ni sitter här och velar över Elaida istället för att göra vad ni har sagt att ni ska göra. Och ni velar lika mycket över Rand. Har ni bestämt er för hur ni ska förhålla er till honom ännu? Har ni det? Nu när ni har en delegation på väg till Camelin. Vet ni varför ni bara sitter och pratar? Det gör jag. Ni är rädda. Rädda för att tornet är splittrat. Rädda för Rand, för de förlorade, för svarta Aya. I natt råkade Anaya säga att ni hade en plan i beredskap om någon av de förlorade skulle anfalla. Alla dessa cirklar som länkade ihop sig, mitt uppe i bubblan av ondska. Tror ni äntligen på dem nu? Men allihop hopsatta huller om buller och de flesta med fler noviser än Aesir. Därför att det bara var några få Aesir som visste det i förväg. Ni tror att svarta Aya finns här i Salidar, mitt ibland er. Ni var rädda att er plan skulle läcka ut i Shamel eller någon av de andra. Ni litar inte på varandra, ni litar inte på någon. Är det därför ni inte vill skicka oss till Ibordar? Tror ni att vi tillhör svarta Aya? Eller att vi ska rymma till Rand, eller? Hon slutade med en fläntning. Hon hade knappt dragit efter andan under hela tiden. Elaines första förskräckta reaktion var att vilja släta över det på något sätt. Men hur det skulle gå till kunde hon inte ens tänka på. Det vore lika lätt att släta över en bergskedja. Det var Aesir-erna som fick henne att glömma sin oro för att Ninive skulle ha förstört allting. Deras uttryckslösa ansikten och ögon, som tycktes kunna se genom berg, borde inte ha förmedlat någonting alls. Men det gjorde de. Där fanns inget av den kalla vrede som borde ha drabbat var och en som var dåraktig nog att skälla på Aesir. Deras miner var masker, och det enda som fanns att dölja var sanningen. En sanning som de inte ville erkänna för sig själva. De var rädda. Är du färdig nu? Frågade Kalinaya med en röst som borde ha fått själva solen att frysa till is. Elaine nös och slog huvudet i den kullvälta kitteln. Lukten av vidbränd soppa fyllde hennes näsborrar. Morgonsolen hade gjort insidan på det stora kärlet så varmt att den lika gärna kunnat stå kvar på elden. Och svetten droppade om henne. Nej, den rann. Hon släppte den sträva pimpstenen, backade ut på knä och blängde på kvinnan intill. Eller snarare den hälft av en kvinna som stack ut ur en något mindre kittel, också den liggande på sidan. Hon petade Ninive i höften och log bistert när hon hörde hur hennes huvud slog i metallen, följt av ett tjut. Ninive backade ut med en olycksbådande blick som inte hindrades det minsta av att hon kvävde en gäspning bakom sin lortiga hand. Elaine gav henne ingen chans att säga någonting. Du måste förstås explodera. Du kunde inte tygla ditt humör ens i 5 minuter. Allting skulle ha ordnat sig och så måste du sparka undan benen under oss. De skulle ändå aldrig ha låtit oss fara till Ibordar, muttrade Ninive. Och det var inte bara jag som sparkade. Hon satte hakan i vädret på ett befängt vis så att hon måste titta ner längs näsan för att se Elaine. Eisedena behärskar sin rädsla, sa hon med en ton som kanske kunde ha passat för att huta åt en drucken dagdrivare som raglat mot ens häst. De tillåter inte rädslan att behärska dem. Led oss så ska vi följa. Men då måste ni leda och inte sitta och hoppas att era bekymmer ska försvinna. Det hettade i Elaines kinder. Så hade hon inte alls sett det. Och sannligen inte låtit så där. Nåja, vi kanske båda gick längre än vi borde, men ljudet av ett fotsteg fick henne att avbryta sig. Så Eisedenas gullungar har bestämt sig för att vila sig lite. Faulains leende var så långt ifrån vänligt som det var möjligt för ett leende att vara. Jag är inte här för att roa mig, ska ni veta. Jag hade tänkt ägna dagen åt mina egna idéer. Någonting som kanske inte är så fasansfullt mycket mindre värt än vad ni gullungar har åstadkommit. Istället måste jag bevaka antagna som skrubbar grytor för att de har burit sig dumt åt. Se till att ni inte rymmer som de arma noviser ni borde vara. Tillbaka till arbetet nu. Jag kan inte gå härifrån förrän ni är klara. Och jag tänker inte tillbringa hela dagen här. Den mörka, lockiga kvinnan hade samma ställning som Theodrin. Någonting mer än antagen, men mindre än Eisedé. Precis som Elaine och Ninive skulle ha haft om inte Ninive uppfört sig som en katt man trampat på svansen. Och hon själv, erkände Elaine motvilligt. Det hade Sharian påpekat medan hon talade om hur länge de skulle tillbringa sina lediga stunder i köket med de smutsigaste uppgifter som köksorna kunde hitta. Men i Bordar hade varit uteslutet i vilket fall som helst, vilket hon också hade klargjort. Ett brev skulle vara på väg till Mary Lill vid middagstid, om inte förr. Ja, jag är ledsen, sa Ninive, och Elaine blinkade förvånat. Ursäkter från Ninive var som snö mitt i sommaren. Jag är också ledsen, Ninive. Ja, det kan ni vara, sa Faulain. Så ynkliga som ni är. Tillbaka till arbetet nu. Innan jag kommer på något skäl att skicka er till China när ni är klara här. Efter att ha gett Ninive en dyster blick kravlade Elaine tillbaka in i grytan och gick till angrepp mot de brända soppresterna med pimpstenen, som om det varit Faulain hon gett sig på. Stendamm och förkolnade rotfruktsbitar yde. Nej, inte Faulain. Eisedena, som bara satt och väntade när de borde handla. Hon skulle till Ibordar. Hon skulle leta rätt på Tyr and Greelen. Och hon skulle använda den till att knyta Sharian och alla de andra till Rand. På knä. Hon nös så att hon nästan hoppade ur skorna. Sharian vände sig bort från springan i planket genom vilken hon hade betraktat de unga kvinnorna och började gå längs den smala gränden. Jag beklagar det här, sa hon. Sen tänkte hon på vad Ninive sagt, på hennes ton, och Elaines, den eländiga barnungen, och tillade. En aning. Kalinaya gjorde en hånfull min. Det var hon mycket bra på. Vill du tala om för ett par antagna vad mindre än 2 dussin Eisedir känner till? Sharians blick fick henne att snabbt stänga munnen. Det finns öron där vi minst väntar oss det, sa Sharian tyst. En sak har de där flickorna rätt i, sa Morrin. Althor gör mig alldeles skakig. Vad har vi för valmöjligheter kvar när det gäller honom? Sharian undrade om de inte hade fått slut på valmöjligheter för länge sedan.